When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tackar.
Ja, alltså den här podden öppnar ju starkt med ett skratt, och det är väl det den ska handla om, eller hur Lasse?
Ja, verkligen. En blandning av sött och salt, men just nu är det mest sött, tycker jag.
Välkomna till Lasse och Olofs podcast.
Yes, välkomna.
Här är en sång om en man som var 2 meter lång. Och din dong så kallades...
Nu är det så här att vi har ju dragit igång en podcast, Lasse. Och det är en historisk sak, skulle jag säga. För det finns ju 2 kopplingar till att vi sitter här. Jag heter alltså då Olof Frölander, och du heter ju...
Lasse Berghagen.
Och den ena kanske är något mer känd för allmänheten, och därför kanske jag ska presentera mig själv lite kort bara. Jag jobbar ju som författare och inspiratör, och är ute och pratar på olika företag och konferenser och inspirationsdagar och lite sånt där. Och en del vet vem jag är sen innan, och de flesta gör kanske inte, men det känner man ju till. Och jag tänkte vi skulle öppna med, för att förklara varför just du och jag sitter här. Du var ju med i Helenius hörna här nyligen, och då fick du ju den här frågan.
Ja, det var väldigt trevligt. David är mycket sympatisk, och jag tycker att programmet blev jättefint faktiskt. Och då fick jag frågan. Han var lite förvånad att han sa så här.
Men du, alltså, jag vet ju när jag läste på lite grann om dig här nu innan du skulle komma hit. Alltså, du gör ju saker för att verkligen hålla dig modern, om man kan säga så. Mm. Alltså, det sista jag har snappat upp, det är att Lasse Berghagen har börjat podda.
Ja, det är sant. Det är, ja. Sant. Ja.
Det är ändå man har jag ändå till så här. Det är klart han gör det.
Ja, det gjorde jag också.
Ja. Men vad är det här? Alltså, jag vet att du har spelat in första avsnittet.
Ja, ja. Det är tillsammans med Olof Rölander. Mm. Som är föredragshållare, en underbar kille, och tillsammans med min dotter.
Just det, de är gifta.
Nej, de är inte gifta.
Inte gifta?
Nej. De lever i synd.
Ja, ja, okej. Okay, ja.
Men det här med att vi lever i synd, jag och Maria, det måste vara något från den gamla tiden.
Ja, det är det ju. Jag vet inte var jag fick det ifrån, men det är ett enkelt svar på när de frågar, är de gifta? Nej, de lever i synd. Men det är ju ett gammalt uttryck naturligtvis.
Jag hade det där i en tidigare show jag hade, så just det där med synd, att det är ofta synd, man pratar om synd, att till exempel här att du hör ju att jag, det här är helt genomtänkt det jag säger nu, för jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Vi släpper det där med synd och så pratar vi det som är roligt istället. Och det är roligt att vi sitter här och att vi har fått igång en podcast, och den kommer handla om sött och salt som sagt, men också det här med historier från framförallt då ditt liv, men som jag kommer att komplettera med. Och någonting som har varit intressant i vårt möte tillsammans då, vår gemensamma nämnare har ju varit då din dotter såklart, som jag träffade och helt handlöst blev förälskad i och fortfarande är helt tokig. Och det kan du väl förstå?
Ja, det har jag full förståelse för. Då är vi 2.
Ja, jag minns när vi träffades första gången, det var ju på en restaurang i Stockholm, så sitter jag och Maria där på uteserveringen och så pratade vi om dig. Och så kommer du gåendes där. Och Maria bara, men du, där är han ju. Jag går och hämtar honom.
Ja, ni skrämde ju mig verkligen. För att när jag går på stan och någon ropar pappa, så tänker jag, okej, okay, jag har varit på turné nu i 53 år. Så att, är det någon som jag inte känner till som liksom har läst om mig och tänkt, det där är min pappa. Själv är jag från Luleå. Jag blev lite rädd, men samtidigt då, jätteglad.
Ja, jag minns att du avrundade det med att säga så här att ska jag sjunga teddybjörnen nu då?
Sa jag?
Ja, visst.
Jaha, ja, det kanske jag gjorde. Ja, det får stå för dig. Jag kommer inte ihåg det.
Nej, men det har i alla fall varit extremt angenämt och en... På det sättet har vi ju stött på varandra många gånger. Vi har till och med firat jul ihop.
Ja.
Det som har varit så fascinerande när jag har träffat dig har ju varit just de här fantastiska historierna som jag tycker är så oberättade.
Mm.
Alltså du och jag har ju pratat och du har berättat dem i andra sammanhang, men de har inte sänds ut som de kommer att göra i den här podcasten. Och det kommer att bli så himla bra.
Ja, det är roligt. Och det är ju som sagt 53 års aktivt scenarbete och möten med människor som har format mitt liv faktiskt, alltså det måste jag säga. Jag har så otroligt mycket minnen som är glädje i mig. Många är med sorg i, alltså vänner som har gått bort, typ Magnus, Barbro och Brasse. Men just glädjen att ha fått uppleva den här branschen, vilket inte var meningen från början. Jag skulle bli jägmästare, så jag hamnade helt fel, men det blev ju rätt på något sätt.
Ja, vi kommer ju prata en hel del om det där, hur du kom in på det här och den här karriären och mötena med människor. Och apropå någon som har gått bort, men som också en av mina favorithistorier. Varför inte öppna starkt en sån här podcast? Välkomna hit då, återigen förresten, ni som lyssnar. Vi är så tacksamma att ni gör det och nu ska ni få höra någonting riktigt läckert. Det var nämligen så här att du berättade för mig att du hade träffat Cornelis. Och då pratade jag om Cornelis Vreeswijk såklart. Kan du ta lite kort om ditt möte där, så försöker jag guida dig in på det jag tänker på.
Alltså, nu kan jag ju säga då, Olof, det är sista gången du säger, kan du ta lite kort? För är det någonting som retar mig när någon intervjuar på tv och säger kort? Alltså, ingenting är kort, utan berätta. Jag berättar gärna det.
Och det är skönt med den här podden att vi behöver faktiskt inte censurera oss själva eller så, utan det här är våran podd. Och vill vi prata länge om någonting, då gör vi det.
Då gör vi det. Och det är väldigt mycket kärlek i vårt förhållande, så det känns oerhört avslappnande att sitta så här och prata. Cornelis, ja du min kära vän. Alltså det, när jag och Barbro, alltså Lill-Babs, gick skilda vägar så jag var ju inte gammal, jag kunde ha varit 21, 22 år. Och hade varit ganska kaxig mot mina föräldrar när Barbro blev med barn och sådär. Och att jag gifte mig, det är ju helt ofattbart. Men man gjorde det på den tiden. Jag frågade faktiskt Barbro en gång, hur kom det sig att vi gifte oss? Jag menar, jag var ju barnaro. Man gjorde det på den tiden.
Man vill inte leva i synd.
Nej, exakt. Det var nog det de tyckte. Så då var jag lite vilse i pannkakan och träffade Cornelis. Och framförallt så träffade jag honom nere på Gyllenefreden, restaurangen i Gamla stan. Och han förstod ganska snabbt att jag var vilse i pannkakan. För att jag hade ingen lust att åka hem till mina föräldrar och lägga mig platt och säga att det blev fel. Utan jag vimsade runt och bodde hos tjejer som jag träffade och kompisar. Då sa Cornelis, du kan få bo hos mig. Han hade en husbåt som låg nedanför Södersjukhuset i Årstaviken. Och sa, du kan flytta in. Och det här var väl någon gång i slutet på maj, juni det året.
En kväll i juni, rent ut.
Ja, det var det.
Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri.
Hur som helst, jag gjorde det. Och det var en risig gammal husbåt. Och det var väldigt mycket fester och väldigt kul. Och Cornelis var oerhört generös mot alla människor. Han var ju faktiskt socialarbetare innan han blev den här enormt skicklige poeten och visångaren. Och en kväll satt vi uppe på taket på husbåten. Det var Cornelis och jag. Lite gott vin och satt där och filosoferade. Och Cornelis tog fram sin gitarr och spelade på Öckerö Loge. Hörs dragspel. Det var alltså Cecilia Lind, Fredrik Åker och Cecilia Lind.
Hade den kommit ut då?
Nej, jag tror inte att den hade gjort det. Jag var lite osäker ibland, men jag hade aldrig hört den. Så jag blev stum av beundran. Det är ju en fantastisk sång. Sen frågade Cornelis mig om jag höll på att skriva någonting. Och eftersom jag hade min gitarr med mig, det var liksom det enda jag tog från mitt äktenskap med Lill-Babs. Det var att jag tog med mig gitarren. Så att jag plockade upp gitarren och så började jag spela på Teddybjörnen Fredriksson. För jag hade börjat skriva på den.
För länge sedan, när jag fyllde 4 år, fick jag en gåva av min far. En fin present när jag fyllde 4 år, som jag sen så länge hade kvar. Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var av gal. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn.
Och när jag sitter där och sjunger då någon vers och någon refräng, så lägger han sin stora holländska labb runt gitarrhalsen. Och så säger han, han leter ungefär som Björnen Baloo: du verkar ingen glad när du sjunger, Lasse. Och då berättade jag att jag saknade Malin, jag saknade Barbro. Så han, får jag gitarren, sa han. Så jag räckte över gitarren till honom. Och så sa han, grabben, man måste alltid gå vidare i livet, sa han. Och så slängde han gitarren rakt ut i Årstaviken. Och det var ju kul då, med lite vin i kroppen. Och ja, det är klart man ska gå vidare. Och den där gitarren hade jag fått av Barbro, men bort med henne och bort med allt det gamla och sådär. Så tog han även gitarrfodralet och slängde i. Och där hade jag hela mitt bohag faktiskt. Det var 2 kondomer och en stämgaffel. Vad allt jag ägde på den tiden, eller den stunden. Så vaknade jag på morgonen, hade ingen gitarr. Och tänkte, hur ska jag kunna försörja mig överhuvudtaget? Så jag väckte Cornelis som sa att jag ska ordna en gitarr. Så åkte vi ner till en gitarrbyggare som heter Bretling på Sveavägen. Och där köpte Cornelis en underbar gitarr som jag fortfarande har kvar, som jag har skrivit mina flesta sånger på faktiskt. Sen gick vi skilda vägar, stötte på varandra ibland, men det var liksom en sommar med Cornelis och en förlorad gitarr och en nyvunnen gitarrvän.
Gyllene Freden är ju en sån här restaurang som mycket historia har ju skrivits där, kan man väl säga. Och det är ju en väldigt gammal, jag undrar om inte det är Stockholms eller till och med Sveriges äldsta restaurang.
Alltså. Ja, den är väldigt gammal. Och det var ju Zorn som ägde den, vad jag förstår, och skänkte den till Svenska Akademin. Så där har många stora personligheter suttit och ätit gott. Evert Taube bland annat.
Berätta om när du kom in där och letade efter Cornelis och Taube satt där.
Ja, alltså, Han satt alltid vid ett bord till vänster in direkt. Det var hans bord. Och när jag skulle ner och träffa Cornelis så hälsade jag artigt på Mäster Taube, som han sa till honom. Och jag tror inte han kände igen mig överhuvudtaget. Så att, men han förstod av min gitarrlåda att jag sökte dem. Ja, det sa han. Amatörerna sitter där inne, sa han. Och där satt ju då Fred Åkerström, Skepparen och Cornelis. Det var amatörerna.
Ja, men det här med Cornelis är ju, det är ju liksom, om du skulle ta fram någon sån här favoritlåt med honom, är det den då du, som han spelade där uppe på däcket?
Jag vet inte vad jag ska svara faktiskt, för jag tycker om allt han har gjort. Jag tycker det är en oerhörd prestation att lära sig det svenska språket och skriva dikt och poesi som han gjorde. Fantastisk. Men naturligtvis, det här minnet gör ju att jag ofta tänker på Öckerloge.
Från Öckerloges dragspel och bas, fullmånen lyser som vaden av glas. Där dansar Fredrik Åker kind mot kind med lilla fröken Cecilia Lind.
Vad hände sen då med låten du hade börjat spela på, som sen flög ut i Årstaviken?
Du menar Teddybjörnen Fredriksson? Mm. Jag hade fått ett skivkontrakt, för när jag slutade skolan så jobbade jag på en bondgård ute i Österhaninge. Och en dag ringde en klasskompis och frågade om jag kunde... Nu är jag alltså inte artist längre, utan, eller har inte blivit artist, utan det var, jag skulle bli jägmästare. Och han hade en fest på Kammarkagatan för NTO och frågade om jag kunde komma in. För jag hade sjungit de här, eller plågat mina klasskamrater så många gånger med mina sånger. Så jag tog min gitarr och så åkte jag in till stan och så sjöng jag där. Och jag kan väl säga att det var väl ett av de första framträdena jag gjorde officiellt. Och där var då en producent som hette Curry Pettersson, eller Kurt Pettersson. Han producerade Lill Lindfors, Öster Marnevig, Barbro, Jokkmokks Jokke.
Gulli gulla, koko som en gök. Jag bjuder dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök i mina två rum och kök.
Efter jobbet så åkte jag, eller efter att jag hade sjungit så åkte jag ut till Österhaninge igen. Och då ringde han och frågade om jag kunde komma in till skivbolaget Karusell som låg ute i Solna. Ja, kan jag väl göra så. Så stoppade in gitarren i bilen och så åkte jag dit. Och så gick vi in i ett litet studiorum de hade där. Så han sjöng de här låtarna som du sjöng igår. Och då kom Simon Brehm in som var... Ja, Stickan Andersson, Bert Karlsson stuk, alltså han var jättestor. Och jag hann bara sjunga tre låtar så sa han, bra Lasse, vi gör en LP med dig. Och jag tänkte, vad är det som händer? En LP? Vi hade en LP-skiva hemma i mitt föräldrahem och det var Swedanes på Berns. Och någon platta med Olav Gertel som var operasångare i Göteborg och allt. Och jag tänkte, en LP? Här kommer, ja, hur ska det här gå? Och så sa han, hur gammal är du? Då var jag väl då 19 år tror jag. Då sa han, du måste ha målsmans underskrift på skivkontraktet. Tänkte jag, där spricker jag. Pappa ville att jag skulle bli tandläkare. Men det här kommer han inte gå med på. Men det gjorde han. Så att det skulle vi fira då det här med skivkontraktet. Och Simon Brehm sa till Curry att ta med Lasse in nu på Hamburg Börs. Som var ju liksom the place på den tiden. Men först ringde till Lasses blivande kollegor. Och det var just de jag nämnde nyss då. Barbro, Östen och Lilla. Och så åkte vi in. Och vi stannade i en butik som heter Mirror som låg. Jag tror den ligger kvar på Bodenplan någonstans. Och köpte en skjorta. För jag hade åkt in i blåställ. Så jag hade liksom inte kläder för att gå på krogen. Och kan ju säga att jag tror inte jag hade varit på krogen överhuvudtaget. Utan festat på annat sätt uppe i Dalarna. Hur som helst så åkte vi in och där satt Curry och jag. Och den som kom var naturligtvis Barbro. Hon hade ju en klocka som hade 38 timmar så hon hann med allt faktiskt. Och jag blev dödligt förälskad på en gång. Jag tyckte hon var bedövande vacker. Och när hon hade gått så satt jag med Curry en stund och sen följde jag med en ljudtekniker hem som heter Gert Palmkrans. Och då sa jag den här Lirbams, hon var ju otroligt fin. Glöm henne, sa hon. Hon är ihop med en tysk sångare som heter Peter Kraus. Så att jag tänkte, det är väl bara att glömma bort det där då. Och så åkte jag ut igen till bondgården. Och när jag satt på traktorn och dagen efter så... här gick det fort, vet du. Så kom bondmoran där ute... Sundelius ut och så sa hon, det är telefon till dig, ropade hon. Men aha, vad är det nu då? Ja, det är en Lill-Babs, sa hon. Tänkte, aha, vad vill hon nu då? Och då önskade hon, när jag talade med henne i telefon, att jag skulle komma ut till hennes hem i Sollentuna och skriva några texter till hennes sommarshow. Så jag stoppade in gitarren igen och så åkte jag. Det här var liksom tredje dagen då. Åkte ut till Barbro och sen förförde hon mig på soffan där nere i källaren och på den vägen ner, höll jag på att säga. Det har hänt mycket annat. Men det gick väldigt fort när det gäller starten i min karriär. Otroligt fort.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är intressant det där, tycker jag också, med det här med att slå igenom som man pratade om. Förr gjorde man liksom det. Man slog igenom på något vis. Alla väntade på att slå igenom i din värld, då kan jag tänka mig. Idag är det ju sånt enormt informationsflöde. Va? Alla sänder ju på något sätt. Om vi bara tittar på antalet podcasts så finns det ju hur många som helst. Mm. Och det är YouTube-kanaler och det är liksom det ena med det tredje. Och sociala medier och sådär. Vilket gör att det känns som att det där slå igenom, det kunde man göra på ett annat sätt då. Det fanns till exempel en tv-kanal, var du med där på primetime, så var det liksom, förändrades livet från en dag till en annan.
Jag slog aldrig igenom egentligen på det sättet som du nämner, för att jag hade inga drömmar eller planer på att bli artist. Utan jag skrev mina dikter och tonsatte dem, tyckte det var kul. Good enough. Och sen tog det några år. Mitt äktenskap med Barbro var väl både positivt och negativt. Jag blev kallad herr Lillbabs i pressen. Jag hade liksom ingen egen identitet innan jag... Ja, jag vet inte, men det kan jag fråga dig som håller föredrag om beteende. Att jag hade någon sorts revansch där på Barbro. Eftersom det var inte jag som ville skiljas, utan det var hon. Och jag kom ut i kylan. Att jag på något sätt tänkte att jag ska visa henne att jag kan det här. Men det tog några år, det gjorde det.
Men det är viktigt att säga att du hade ju faktiskt ett skivkontrakt innan du träffade Barbro.
Det har varit väldigt, eller inte nu längre, men då var det liksom... Ja, jag hade kontraktet innan jag träffade Barbro.
Långt innan?
Ja, långt innan, 2 dagar innan. Ja, men det var... Ja, det är märkligt. Alltså, jag tycker hela min karriär har varit en gåta. Jag är lika fascinerad fortfarande när jag står på scen faktiskt. Tänker, vad gör jag här?
Ja, men revansch är en ganska stark drivkraft, som om man kan kanalisera den i rätt riktning och få någon form av koncentrerad energi framåt, så kan man ju använda den så som du kanske då gjorde där. Och jag kan ju bara relatera till en händelse i min bordtenniskarriär. Jag var ju väldigt, väldigt, väldigt bordtennisintresserad själv, aldrig på den nivån såklart. Jag hade nästan lika bra serv som dem faktiskt. Ja. Jag tränade jättemycket servar när jag var liten där och så. Men så fort det blev spel var jag ju helt stekt, va. Men i vilket fall, så jag hade ju stora drömmar om att spela pingis. Och bodde jag i Falkenberg och så frågade jag min tränare vad jag skulle göra för att ta nästa steg och bli bättre. Och jag var liksom i princip beredd att göra vad som helst. Ja. Ge mig en plan och jag följer den ungefär. Det var min fråga till den här tränaren då. Och så funderar han lite grann så här och så säger han, ja men du kanske ska bli tränare. Och det är ju inte liksom så där upplyftande kommentar, som den var ju säkert sann och riktig och så, men det kändes ju väldigt nedslående att få höra det då, liksom, du, vad ska jag göra för att bli bättre spelare? Ja, bli tränare istället. Och efter det där liksom, det värsta hade lagt sig av den kommentaren, så föddes en revansch i mig också. Jag ska visa honom. Ungefär som du ville visa Barbro någonstans,
ja,
och det här gav mig alltså energi i flera år. Och det här mynnade sen ut i att jag bytte klubb och sen mötte jag en av hans nya adepter då, som han trodde väldigt mycket på. Och så spelade jag mot honom och ja, av ren frustration och energi lyckades jag besegra den här killen då. Och jag var väldigt nöjd med den vinsten. Ja, för att det var liksom min revansch då. Jag kommer ihåg att jag tittade lite på honom så där tränaren då, att vad säger du nu då liksom? Och sen så kom jag bort till honom och pratade och så, kommer du ihåg att du sa att jag skulle bli tränare? Och han bara, jag kommer inte ihåg så här.
Det var ingen stor grej för honom.
Nej, och han sa ju heller inte för att trycka ner mig eller så där. Så jag hade levt på en så att säga illusion av att jag skulle visa någon som inte hade något som helst liksom, behov av att liksom, skapa det hos mig eller som var ute efter mig eller så där. Och är det inte ofta så att att revansch är så där? Man ska inte bara ha revansch som drivkraft, utan det måste finnas mer positiva energier också. Och jag tror att du hade det.
Det hade jag nog, ja. Och jag tänker på den här, när jag började spela golf, så var jag uppe i Jämtland och stod på driving range. Och då kom pron fram till mig. Och så såg jag, det var första gången jag slog några golfslag. Då frågade jag, hur tycker du det går? Du, slå en hink till, sen säljer du klubben alltså. Jag fick revansch där. Jag är faktiskt enda i världen som har slagit en boll över tre länder.
Just det, den hörde jag om i Filip och Fredriks podcast, att du hade gjort det. Det är väldigt roligt.
Ja, det var lite revansch mot den där tränaren uppe.
Det blev liksom, vad sa du nu då? Tre länder här var på
ja, men det var kul. Det var ett vad med Magnus Ehrenstam, som vi var blodsbröder. Och vi satt och pratade en dag om vem som skulle kunna komma in i Guinness rekordbok. Och den som kom in först skulle bli bjuden av den andra på operakällaren, äta och dricka precis vad han ville. Och det där lockar ju mig naturligtvis att slå Magnus, som jag verkligen älskade, alltså kanonkille. Och jag tror det tog 2 år innan jag kom på vad jag skulle göra. Så att jag åkte med, flög upp till Luleå, och jag hade 2 vittnen med mig som jag måste ha. Då hade jag kollat upp dem i Guinness rekordbok. Och sen åkte vi efter älven upp, hela vägen upp till Kilpisjärvi heter det. Och ligger vid Kilpisjärvi sjön. Och sen åkte vi med en same, med en båt, över till stranden där man går en bit, så kommer man upp till Treriksröset. Och sen gick vi upp då. Det var väl en märklig resa med båten, för det var ju andra passagerare. Men de hade ju sådana här ryggsäckar med liggunderlägg och grejer. Jag stod där med golfklubbor och tänkte, den bergjagaren har ju fått till.
Nu har han tappat det.
Nu är totalt borta. Och så gick jag upp och så peggade jag upp en boll då i Norge. Slog den över Sverige in i Finland. Och det roliga var också att han skulle vänta på oss, den här samen då nere vid sjön. Men vi drack champagne och åt ren stek eller vad det var vi åt för att fira det här, och kom ner ganska sent. Och då var båten mitt ute på sjön. Så jag ringde upp honom och sa, hallå, du skulle ju ta med oss. Jag måste ner till Allsång på Skansen. Nej, det kommer ju aldrig. Jag har andra kunder som väntar, sa han. Ja, men kan jag köpa in mig i båten? Ska du bli partredare, sa han. Ja, jag blir det. Och jag tror, vad ska du ha? Jag har 500 kronor, sa han. Så då såg jag hur båten vände ut på sjön. Och så kom han tillbaka och plockade upp oss. Och så åkte vi med den här båten, som jag nu är delägare i. Och den där båten heter Malla. Jag har inte sett den sedan dess. Men om ni är uppe i Kilpisjärvi och åker med en båt som heter Malla, så vet ni att jag är delägare i båten.
Ja, jag vet. Pappa, som nu inte lever längre, han älskade ju golf. Och när han och jag var ute och spelade så hade han ett stående skämt. Så fort jag skulle slå så sa han, slå nu så vi får börja leta någon gång. Och det var ju till viss del sant. För jag kan verkligen sprida bollar både till höger och vänster. Jag får ju sån här socket ibland. Och socket är när det blir som en bananskruv. Det är nästan så det åker bakåt.
Ja, bakåt är bra. Det har aldrig varit med.
Folk får passa sig. Linjalen från Matfors är det någon som har kallat mig också.
Jag samlar breda leenden och inte sneda leenden. Det ska vara leenden som gör en god och glad. Jag menar glada leenden.
Man förknippar ju också dig väldigt mycket med musik, självklart. Och en av de låtar som jag blev väldigt förtjust i, och som jag hade med i mitt sommarprat också, i den här Breda leenden.
Mm.
Och det är en sån där låt som jag tycker, den skänker ju så mycket glädje och ljus. Och det är så liksom alla förknippar dig med. Det här öppna famnen liksom, eller hur?
Ja, det är mycket möjligt. Jag får ju oerhört mycket kärlek. Dels av min publik och sen är jag ute och rör mig i stan. Och Breda leenden skrev jag för en föreställning på Berns. Vi kallade det Breda leenden. Och den har betytt väldigt mycket för mig och är väl, som du säger, det är en del av mig att gå med öppen famn och ta till det livet. Jag vet, vår prästen uppe i Svärdsjö som också sen blev biskop i Västerås, han sa att ta till dig glädjen. Döden gör sig alltid påmind ändå. Lev livet.
Utan spontana leenden, det ska man dela med sig leenden förstås.
Och det dockar an, tycker jag, väldigt fint det var Cornelis sa, att man måste alltid gå vidare i livet.
Ja.
Och det är en djupare sanning i det än vad man kanske kan tro ibland. Och jag tänkte på det när vi har varit iväg ibland och ätit så här. Så när du kommer in så är det liksom, det är verkligen öppna armar på riktigt också. Du gör det inte bara billigt utan fysiskt. Och jag har tänkt på det att så där borde jag ju också gå in och bara, jag är här nu.
Ja, men jag gör inte så, men det kanske ser ut så. Magnus Härenstam var väldigt, väldigt så här öppen famn och liksom, nu är jag här, hejtan, 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 var Magnus, och det var underbart.
God morgon, god morgon, god morgon, ny dag, efter en härlig nattslummer, ja.
Ja, en härlig dag, härlig natt har det varit.
Ska vi se här vad det är för dag idag? Den 18, ja, det var igår det. Vi får se vad det är idag, det är den 19, fredag den 19 augusti,
ja. Ja.
Va? Titta, Magnus, Magnus, Magnus. Det är ju min namnsdag idag. Det är ju Magnusdagen idag. Namnsdag.
Jag är nog till mitt sinne, det finns, om Lill Lindfors skulle höra det här skulle hon förstå att det är ett kroppsspråk. Att inte sitta med armarna i kors utan vara öppen. Mm. Då ligger livet där dukat som ett smörgåsbord. Det finns där.
Mm. Vi ska avrunda den här podden. Vi började lite grann med att prata om hur du och jag träffades och sådär. Och jag tänkte att vi ska backa bandet lite till. För att innan jag träffade din dotter så hade ju inte våra vägar korsats. Men nästan ett par gånger. För jag såg ett tv-program när du gick på hallen, säger man ju då, i Stockholm, Östermalmshallen, och åt ostron över disk. Det var ett sånt där tv-program som följde dig med Carina Berg, tror jag.
Ja, visst, det kommer jag ihåg. Det hette Carina Berg flyttar in.
Just det, och då såg jag det där, och jag hade ju då precis börjat min lilla ostronresa så där, och jag tyckte det där såg så himla mysigt ut. Jag är ju romantiskt lagd, som jag tror att du också är, och ja, ska man äta ostron ska man äta det på det sättet, det är ju rimligt. Så att vad jag gjorde då var att jag också gick upp till hallen och försökte lokalisera det där stället du alltid går på. Så frågade jag så här, kan man få ett ostron över disk? Det var inte med öppna armar, va? Utan det var mer försynt än så.
Polisas, ja,
ja, just det. Och så fick jag det i alla fall. Och då blev det någon form av så där. Jag försöker alltid leta efter sådana här golden moments, alltså så där, du vet, när det blir lite speciellt.
Ja.
Och ibland blir det genom att man försöker återupptäcka och återuppleva vissa situationer och miljöer och sådär. Och, men du gillar ju ostron, men du äter det bara där, har jag förstått.
Ja, faktiskt. Jag har haft några bekanta som har blivit dåliga av att äta ostron. Och då blir man rejält sjuk. Men nere på Lisas i hallen, där vet man att det är kvalitet. Och det roliga är faktiskt att jag brukar gå en runda ut på Djurgården dagligdags faktiskt. Och ibland går jag in på hallen och så tar jag ett ostron hos Dieter där. Och en gång när jag stod och åt det enda ostronet, så märkte jag att Janne Malmsjö, som jag tycker är en av våra absolut största artister genom tiderna. Han stod där och han sa, ja Lasse, trevligt, du äter ostron? Ja, sa det. Hur många äter du då, sa han. Ja, varför frågar du? Ja, min fru Alltså det är ju så med osten att det är potenshöjande. Så min fru vill att jag äter 12 stycken. Ja, jag får bara äta ett för Eva, så jag, och det där glömmer han aldrig faktiskt.
Ja, men den är ju lysande. Den tar jag med mig till nästa tillfälle. Om någon frågar så äter du inte flera? Får inte äta flera. Går inte. Ja, vi tackar er kära lyssnare. Hoppas ni fick liksom vi mer smak. Och kom ihåg nu, revansch, det kan man gärna ha, men det gäller att kanalisera den och inte bara drivas av revansch. Och självklart, breda leenden, man måste alltid gå vidare i livet.
Absolut.
Ni som vill ha tag i oss, når oss på berghagen@rolander.se. Berghagen@rolander.se, rohlander.se. Nästa vecka, då ska vi prata mer om teddybjörnen Fredriksson. Det är en fantastisk historia.
Ja,
ja, vad härligt vi har det.
Ja.
Tack ska ni ha allihopa, vi hörs.
Vi hörs, hej då.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.